Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Om ni tycker att det låter som jag är nyvaken, ja men då har ni alldeles rätt, för jag är absolut nyvaken. Och jag vet inte, Lovisa, om det här är min vårröst, det vill säga min allergiröst, eller om det är min sovröst. Men den är lite sådär... Ja.
Den är lite het.
Den är lite, också lite Bengt Magnusson. Lite som viskeröst. Apropå min allergi, jag ska ju på en till behandling och den skulle jag ha gjort idag, men jag hinner inte idag för jag har så mycket att göra, så att jag måste ta det nästa vecka helt enkelt. Det får bli efter jag har åkt skidor i Trysil som jag ska göra på torsdag. Så att, ja precis, det blir jättekul. Men jag lovar ju att uppdatera er och jag har fått väldigt mycket frågor om den här behandlingen och hur det går och säg till mig om det funkar och sådär. Och jag ska säga, jag kan inbilla mig, men jag tycker att min allergi känns bättre. Alltså jag tycker verkligen det. Min näsa har faktiskt slutat rinna. Mina ögon rinner lite men inte lika mycket och jag känner mig inte lika tjock. Jag förstår att ni tycker att jag låter väldigt tjock i halsen, men det känns ändå som att det är lite lättare att andas. Jag kunde andas på min basket igår och innan behandlingen så kunde jag absolut inte få luft. Alltså jag sprang liksom fram och tillbaka en gång och sen så var det bara jag dör, jag får ingen luft. Så att det känns lite bättre. Men jag tror att efter en till behandling så kan jag ge mer av ett omdöme.
Ja, det är så spännande.
Ja, det är spännande.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Jag ska berätta en annan grej, Lovisa, som har med det att göra. Det är att jag var hos min naprapat och när jag var där hos henne så skulle jag liksom sätta mig för vi skulle stretcha någon konstig grej. Och då fick jag kramp i min fot. Alltså jag fick kramp som, den var inte av denna värld. Och jag har fått det några gånger. Har fått det nu de senaste månaderna. Alltså det var kramp så att stortån bara stod rött ut åt ett håll och de andra tårna bara spretade ut åt ett annat håll. Och så jag kunde liksom inte bli av med den. Jag kunde inte häva krampen. Och varje gång som jag lyckades och så bara bytte jag position på benet eller sträckte ut eller någonting så bara krampade ihop igen. Och hon försökte allt, vet du, knäcka i foten och dra och trycka och hålla på. Nej, inget hjälpte. Alltså den där krampen, den satt i Säkert 20 minuter. Det var fruktansvärt. Jag hade så en gång hemma också. Jag bara satt på golvet och skrek. Jag får inte loss krampen. Och den blev bara värre och värre. Och liksom mer upp i benet och i vaden. Och sen i rumpan. Och... Men det sjuka är att hon sa till mig så här. Jag måste bara fråga. Har du astma? Jag bara, ja. Jag har precis börjat äta astmamedicin. Mm. Okej. Okay, för att jag har en kund som har samma problem med kramper. Och hon hade testat allt, magnesium och bla bla bla, inget hjälpte. Och det visade sig att hon precis hade börjat äta en ny astmamedicin. Och det hängde ihop ungefär när kramperna började komma. Och då började jag tänka så här, när var jag började få de här konstiga kramperna på nätterna och på dagarna? Och bara jag spänner benet liksom. Hänger ihop med när jag började äta min astmamedicin. Eller äta, spruta in den, puffa in den. Röka på astmamedicin. Och då så kollade hon då biverkningarna. Hon bara, jag måste bara kolla biverkningarna. Tror du inte att en biverkning är muskelkramper? Muskelkramper?
Va?
Ja, muskelkramper och muskelvärk. Och jag har ju haft, alltså sen jag började fylla på med hormoner så blev ju min kropp mycket bättre. Jag känner så här, gud vad kroppen känns så jäkla bra. Och så nu de senaste månaderna så har den ju känts ond igen. Alltså jag har ont i musklerna, jag får ont av att träna. Ah, bara tänkte så här, nej nu kom det tillbaka, det var bara kortvarig effekt. Men det var ju också tydligen en biverkning. Muskelvärk. Så jag tänkte, nej nu kommer jag att sluta med den här jäkla astmamedicinen. Och vet du vad en annan biverkning var? Det här är så jävla sjukt. Ont i halsen. Tjock i halsen. Och då är det så här, men vänta, jag tar den här medicinen för att jag inte ska vara tjock i halsen. Det är ju liksom hela poängen.
Men gud!
Ja, jag vet, det är så konstigt. Och hur kan en astmamedicin ha effekten att, eller biverkningen att man blir tjock i halsen och får en känsla att man har ont i halsen? Jag har liksom känt att jag har haft ont i halsen i 2 månader. Så jag slutade med den för kanske 5 dagar sedan, 6. Och nu så känns min kropp så mycket bättre. Jag får inte kramp längre. Jag kan sträcka på benen på natten när jag ligger och spänna dem och allting. Det händer ingenting. Alltså jag kunde knappt röra benen och byta position på natten innan. För att benen bara krampade och krampade och krampade. Och ja, efter basketen igår, kroppen känns inte så ond som den har gjort de senaste månaderna. Du vet, som man nästan inte har kunnat komma upp ur sängen och allting bara värker och sådär. Så att jag undrar om det är min astmamedicin som liksom har slått krokben för mig på något sätt.
Jaha. Jag höll på att läsa så här om astmamedicin och elitidrottare.
Mm.
Och då kom jag över, jag gillar ju att läsa på Centrum för idrottsforskning. De har ju så väldigt mycket artiklar och det är mycket så att de publicerar svenska studier och så kan det vara kommenterade av svenska, men de kan också ha utländska internationella studier och så kommenteras det ofta då av svenska eller skandinaviska typ experter. Och då visar det sig det som vi alla antagligen har som fördom, att astmamediciner används väldigt flitigt bland elitidrottare. Och typ att det skulle nästan finnas en större förekomst av astma bland elitidrottare än i den vanliga befolkningen.
Ja, jag läste också någon sån här artikel faktiskt. Det kanske var när jag höll på att googla på de här biverkningarna. Och då var det ju verkligen att jättemånga skidåkare i världseliten har tydligen astma och använder astmamedicin. Så det, där kan man ju vara lite konspiratorisk om man har lagt sån, vilket jag är.
69% av alla norska OS-medaljer från 1992 framåt har tagits av astmatiker.
Ja, det är ju lite speciellt faktiskt. Det är det ju. Men sen har ju den flesta astmasprayen då som man har, den ska ju verka antiinflammatoriskt. Så att har man små inflammationer i lungan eller sådär, som tydligen är vanligare än vad jag visste om, så kan det ju vara att det gör att man, att det öppnar upp liksom, att man kan prestera bättre. Så man kanske inte bara ska tro att de fuskar, men visst är det ett märkligt sammanträffande, det är det ju absolut. Men hur som helst så kände jag så här, jag kan inte säga att fördelarna med astmamedicinen överväger nackdelarna. För att jag har inte riktigt märkt fördelarna ännu. Och det kan vara att jag inte får ner det där i lungorna. Jag vet inte, för jag hade ju mitt värsta i lungorna då. Att där såg hon att jag var väldigt svag i utandningen när man testar med den här respirometern när man blåser. Och mitt satt verkligen nere i lungorna, och så det betyder att, eller det talar för att det är pågående inflammation, och den sitter liksom i lungorna snarare. Det kan ju vara att jag inte får ner sprayen dit, att det liksom stannar på vägen och bara gör dåliga grejer i min hals, för att min hals har ju varit tjock liksom i 2 månader nu.
Men vad spännande detta. Att se vad som händer när du experimenterar lite grann. Men förutom basket, har du tränat någonting annat sen sist?
Ja, jag har styrketränat. Jag har varit på gymmet och kört min rehab. Och det är väldigt härlig träning som jag gör just nu. För att nu har jag verkligen känt att jag har fått grönt kort att köra väldigt lätt styrketräning. Du vet ju att jag kämpar på där. När jag ska köra tungt, det är obehagligt och läskigt och jag gillar inte. Men nu har ju faktiskt återigen min naprapat, min husgud, har hon ju sagt till mig att det fixar inte din kropp nu, för att du är för svag, så du lyfter med fel muskler om du lyfter för tungt. Du måste ha jättelätt och hela tiden fokusera på att använda rätt muskel, den muskeln som ska tränas med den övningen. Så att inte, när jag ska träna rumpa till exempel, att inte mina lår kopplar på eller fel del av rumpan kopplar på. Att jag inte liksom vrider mig och ryggen kopplar på, utan det är rumpa som ska jobba enbart. Och samma med så här magövningar. Du vet, jag får göra de töntigaste sit-ups. Alltså jag ser ut som en sån tönt när jag gör sit-ups på gymmet. För att jag får liksom inte gå upp speciellt högt, för att då börjar jag jobba med ryggen. Så att jag måste ligga och nästan bara lyfta typ nästan nacken från marken när jag gör mina sit-ups. Men för det viktiga är liksom att hitta spänningen i magen. Det är hela poängen. Så länge jag bara känner att nu spänner jag i magen när jag gör den här lilla uppåtrörelsen, så gör jag rätt. Och det är ganska skönt, för då går jag där på gymmet och håller på och pular med, ja, ganska lätta vikter och tycker att det är rätt så trevligt faktiskt. Så det var härligt att komma tillbaka till gymmet.
Bekvämt och trevligt.
Ja, men bekvämt och trevligt. Men jag känner ändå att jag gör någon nytta. Du vet, annars kan man ju känna när man går på gymmet och inte riktigt tar i, utan har lite för lätta vikter och så. Så kan man ju känna efteråt så här, ah, det där gav nog inte så himla mycket det där passet. Alltså man känner ingenting i kroppen. Men nu känner jag att det här gör ändå nytta, för nu måste jag bygga upp kroppen. Och det är de här musklerna exakt som jag just nu måste träna. Och det är det viktiga. För hon sa till och med till mig så här, jag tycker inte du ska styrketräna nästan alls, utan du får ju göra rörlighet. Men sen så kom vi överens om att det var okej att köra de här lätta övningarna. Så det är mycket kroppsvikter, det är mycket lättaste vikten på maskiner och sånt. Men det känns ändå bra. Det känns som lite grann nystart, att nu ska det byggas upp här, den här kroppen.
Men du vet den stora positiva effekten med ett sånt form av träningsupplägg, va?
Nej, det får du gärna berätta.
Ja, du bara, jag vill ha någonting att hålla i.
Säg till mig nu.
Alltså, det är muskelkontakt.
Ja.
För att om, alltså, om man tänker sig benspark i maskin, och så bara lastar man på massa plattor med den här sprinten.
Som man ofta gör.
Ja, och så häver man upp fötterna och sträcker ut knäna. Och så svungar man ner hälarna ner mot golvet. Och så häver man upp. Och det blir ganska mycket momentum och väldigt, det blir mycket liksom kraft. Men det känns inte så mycket i muskelfibrerna på framsida lår.
Exakt!
Men plockar man av och så kör man bara ett fåtal plattor. Och så lyfter man långsamt, man pausar där uppe, man bromsar ner, vänder innan plattorna nuddar, lyfter långsamt upp, pausar. Alltså jag kan säga att man får sån muskelkontakt.
Ja, men det...
Och det är det många vill ha. Det är det som är så här, jag och min hjärna, vi pratar med våra muskler och kopplar ihop det här systemet.
Precis, och det där har jag nog också varit för dålig på. För att man tycker ändå så här, nej, men jag orkar mycket mer. Ja, det gör du absolut. Men vad är det för muskler du använder när du orkar mycket mer? Är det verkligen rätt muskler? Eller blir det lite grann att man drar på något konstigt sätt och kopplar på ryggen eller vrider ryggen på något sätt för att man ska orka och så? Till exempel när jag gör vissa övningar där man ska sträcka ut benen, om det kan vara bensparkar, alltså när man står upp i maskin och har och sätter fast sig och har den runt foten.
Kickbacks?
Exakt.
Alltså kickar du bakåt?
Ja, bakåt eller åt sidan eller vad som helst.
Ja.
Så jag är också för orörlig i höften. Så att när jag kommer längre ut än en viss vinkel, alltså jag kan inte gå speciellt långt ut alls om jag ska jobba med rätt muskler, då vrider jag höften på något sätt. Eller höftar till, eller du vet, vrider i ryggen lite grann för att jag ska kunna komma ut. Och då blir det ju helt fel, för att då använder jag ju inte längre rätt muskler. Så det här är lite uppenbarelse för mig som oftast brukar träna explosivt. Och då är det ju lite som du säger, då ska det vara mycket kraft. Det ska vara tungt och det ska liksom vara en explosiv rörelse för att träna de egenskaperna. Och det här är ju någonting helt annat. Det här har ju liksom ingenting med explosivt att göra. Det går ju fruktansvärt långsamt, för att jag måste hela tiden koncentrera mig på att använda rätt muskel. Men det är ganska bra, som du säger, att träna på det där med muskelkontakten. Att man blir medveten om det faktiskt. För att då behöver man egentligen inte ha så himla tunga vikter för att hitta sina muskler. Utan det är ju mer att det är en träningssak för skallen att träna på att känna in så här, vilken muskel jag använder nu. Jaha, det är den här. Hur kan jag koppla på den här? Kan jag spänna den här? En sak som är svår till exempel när man har fött barn och ska försöka hitta sina magmuskler. Det är ju jättesvårt när de har varit utspända och hela magen har varit utspänd och sådär, och musklerna har vilat kaos i flera månader. Ja, men kaos verkligen. Det är ju jättesvårt, vet nog de flesta som är gravida, att bara ens hitta magmusklerna. Var är den där muskeln? Jag vet inte vad den är. Hur ska jag komma åt den? Då får man ju verkligen göra enkla övningar. Bara, du vet, stå på alla fyra och dra upp magen bara för att bara se, kan jag hitta den? Var är de? Var sitter de? Så att det här är verkligen back to basic. Men jag tror att det är ganska nyttigt faktiskt. Jag tror att jag kommer att ha nytta av det sen också, när jag blir lite starkare och kan lägga på lite mer vikt.
Ja, men om man tänker sig den här klassiska kraftfulla övningen fällkniv.
Mm.
Där man ligger rak lång på en matta, för det här annars så kommer det göra ont i svanskotan, plus man kan få skavsår på höfterna. Men man ligger rak lång, och sen så finns det olika nivåer av fällkniv. Alltså jag sträcker verkligen ut mig här nu i min poddsäng. Man kan antingen köra ett ben och två armar, men låta huvudet vara kvar i golvet, och så möter man typ händerna mot knä, och så sträcker man ut, och så båda armarna och andra benet. Det är liksom en mer basic form av fällkniv. Sen kan man ju ta att man lyfter mer av överkroppen, att en del av kotpelaren, huvudet, lyfter. Och sen kan man köra ännu tuffare, att man lyfter hela överkroppen så det bara är höften som är kvar och en fot, ett ben. Eller då den här gymnastversionen av fällkniv, där de verkligen fäller ihop sig. Så båda benen är upp i taket, båda armar, hela överkroppen och allting möts som ett V. Och det är ju verkligen motsvarigheten där till den här benspark, att man tar kraft, man accelererar, man kopplar ihop överkropp och underkropp, allting går via höften och sen så sträcker ut mellan varje. Och den kan ju fylla ett jättebra syfte för väldigt många. Och många som tror att jag kan inte göra sit-ups. Men sen så när de får accelerera, när de får ta i med hela kroppen, då kan de faktiskt komma upp ett par gånger till den här fällkniven. Men nu håller jag på och jobbar med ett upplägg med några stycken av mina klienter där de får göra motsvarande dina då, som jag kallar för crunches. En sit-up, då tänker jag att den kommer från höften, från höftböjaren. Medan en crunch är mycket mer fokuserad på kotpelaren och ryggraden. Och då kommer man inte komma så där högt upp som folk tycker och tänker att de borde komma. Och för att verkligen koppla ur höfter helt, då får de lägga upp underbenen på en gymbänk. Eller om de ska träna hemma, så får de lägga underbenen på soffan. Och liksom, typ att jag kan så här gå och känna lite grann på benen att de är så helt mjuka. Att de inte får ta i någonting med benen överhuvudtaget. Och sen så brukar jag köra standard att fläta fingrarna och lägga dem bakom huvudet. Och det är ju för att avlasta nacken. För väldigt många som gör crunches tycker att det är jobbigast i musklerna i halsen.
Ja.
Eller musklerna i nacken. Och det är ju självklart, huvudet är ju skittungt när man inte får vara upprätt stående, alltså när kraften går rakt igenom lodrätt, men när det blir mer horisontellt, alltså det blir jobbigt i nacken annars. Men då ska man också träna på då att låta huvudet vila i händerna, att slappna av i nackmusklerna, att inte spänna käkarna, att inte skrynkla eller rynka pannan och hålla på och kisa och bita ihop, utan liksom okej, men slappna av i allting som är uppe kring nacke, axel och huvud. Och sen är instruktionen att lyfta kota för kota från mattan. Alltså vi börjar den här, om man känner, går ner med handen, nacken, och sen går man ner och känner, så hittar man en stor kota i höjd med, ja, precis där axlarna typ börjar. Där börjar man göra lyftet. Och sen lyfter man kota för kota så långt som man kan, fast inte, utan att man får inte accelerera. Och sen pausa där. Och sen lägga ner kota för kota för kota. Och då tar en repetition ungefär 6-7 sekunder. Det är liksom en helt annan grej mot det här att ligga och pumpa och squeeza och liksom reppa. Och man kan välja två riktningar med bröstet. Antingen tänka, okej, jag ska försöka få bröstet i riktning mot låren. Eller tänka, jag ska försöka få bröstet upp mot taket. Och så kan man känna vilken av de här två varianterna ger mig mest muskelkontakt i de raka magmusklerna. Och gärna trycka ner svanken, ländryggen lite grann. Så att man verkligen liksom, rundar magen inåt.
Ja, precis. Och man kan ju också köra åt sidan också. Jag kör ju åt sidan också.
Ja, det gör du.
Mm, för mina sidomagmuskler är ju de jag ska träna mest av alla. De är svaga. Så de måste kämpa på. Men det är precis som du säger. Det är ju lite grann en annan övning faktiskt. Men det ser ju lite fjuttigt ut när man gör det på gymmet. När, du vet, när folk ligger där och nästan kör fällkniven style. Och man själv ligger och lyfter liksom knappt huvudet från marken. Men jag tror att det kan vara nyttigt faktiskt att ibland bara tänka på så här, vilken muskel är det jag egentligen använder när man styrketränar. Sen kanske inte alla har sån obalans i sin muskelbyggnad som jag har, så att man får väldigt mycket ont av det, för att det är vissa muskler som gör allt jobb i kroppen. Så det kanske inte är liksom lika relevant för alla. Men du vet, en annan övning som jag gör, det är den här, jag gör pull-ups i maskin. Och jag har inte klarat av att göra pull-ups när jag skadade axeln. Alltså det finns inte på kartan, för att den är ju inte tillräckligt stark och den sitter ju inte där den ska, så det är jättesvårt. Nyckelbenet är i vägen typ när jag sträcker upp armarna så. Det var så, det sticker rätt in i armen. Man bara, nej, nyckelben.
Det är inte liksom en liten svullnad i slemsäcken eller lite stela muskler.
Nej, det sticker ju rätt upp liksom, så att kommer man i fel vinkel då blir man ju stucken i armen av nyckelbenet. Det gör ju ont liksom.
Sätter man en ballong där så kommer den punkteras.
Men nu ska jag ändå göra det, för att jag behöver träna på styrkan i det läget. När jag har armarna liksom i det läget och så. Så att jag lägger ju på, jag har ju sån här, maskinen kan man ju få assisterad vikt. Alltså så att man kan få hjälp upp och ner. Du vet vad jag menar, man står på en...
Ja, en hiss, en kinshiss.
Exakt, en kinshiss.
Är det knä eller fötter på plattan på din maskin?
Fötter. Man kan också ha knä, för man kan göra, vad heter det, dips också.
Ja, just det.
Mm, så man kan välja själv. Ja, man kör dips eller chins. Men nu kör jag chins. Och då så sånt man säger, och så lägger du på hela din vikt. Jag bara, men då blir det ju ingen, då åker jag ju bara upp och ner. Och man är, det här handlar om muskelkontakt. Det är bara liksom, du har hela din vikt, för det ska inte vara en tung belastning för dina muskler, för du är jättesvag där. Men du ska träna på den här och hitta muskelkontakten i den här rörelsen. Alltså det är det jag gör. Jag står liksom och åker upp och ner på den där hissen. Min muskelkontakt.
Fjärde våningen, tack!
Men nej, jag tycker att det är ändå mysträning, så att jag tycker det är ganska kul att gå på gymmet just nu. Men du då, har du tränat något?
Ja, jag har tränat. Vi har kommit igång med paddling ute nu och det är skitkallt.
Ja, och jag fan, vad kallt!
Usch! Och jag har en grej, en liten tics, och det är, alltså det här är ju, och skulle jag åka längdskidor när det var en plusgrad, då hade jag ju haft handskar. Men när jag paddlar och det är en plusgrad, då har jag inga handskar överhuvudtaget. Det är så jädra kallt. Första 10 minuterna, då har jag ingen känsla i händerna. Men sen släpper det. Det är som att man får autoreglering i händerna. Men det är en tics i en frihetskänsla. Och jag håller på och skäller på min fotbollsspelare här hemma som vägrar ha underställ när han tränar fotboll eller spelar match i fotboll. Alltså, det kan vara minusgrader och han har ändå ingen underställ. Han har bara shorts. Och han klagar över att det gör ont i senor och ledband och ligament. Och jag bara, no shit, Sherlock. men jag själv fattar ju att han upplever det som prestationssänkande att köra med underställsbyxor. För att jag vill också ha fria händer när jag paddlar. Så att alla andra, de har som paddelhandskar. Det ser typ ut som... Nu kommer ihåg när man kör barnvagn. Det är samma princip att man trär på med kaborre över handtaget på barnvagnen. Och så blir det som en stor handske, tumhandske. Och så stoppar man in händerna i rören. Så att man håller i barnvagnens handtag med sina egna händer. Men man har liksom som ett skydd över och runt. Typ så. Bara som en grytvante fast den har kaborre ute i fingertopparna. Så kan vi kalla det. Men det kör alla andra med och jag kör helt utan. Men inte så hårt, inte så långt. En timme kan jag tycka är lagom. Jag är ju fortfarande inte bra i min rygg och det påverkar... Alltså om du tycker att det är kul att träna just nu så för mig blir det så här, inte så roligt att träna. Och inte så himla sugen att träna, men jag försöker göra någonting nästan varje dag. Men jag tänker att jag ska träna jättevarierat. Så lite paddling, lite jogging, ganska mycket rörlighet, lite styrka. Och så får jag liksom se lite grann hur det här utvecklar sig. Men, alltså Jessica, du är värsta influensen här nu. Nu har du influerat mig.
Berätta. Vad har jag influerat dig till nu? Hoppas det är något bra.
Jag berättade ju lite kort om CrossFit Open i förra veckans avsnitt av Träningspodden. Och efter att vi hade poddat klart några timmar senare, då lät jag då min stora kille som är född 2009, då fick han köra den första grenen av då det här kvalet. Som det är en kvaltävling kan man säga för proffsen. Mm. Men för vanliga motionärer så är det ju ett kul sätt att testa hur man hanterar olika typer av crossfit-upplägg. Så min Sixten då, han fick köra 24, alltså det är 2024.1, den första grenen. 21 stycken snatches. En arm, 21 burpees där man hoppar över handen i sidled på varje, 21 snatches andra armen, 21 burpees, hoppa över handen och sen 15 av varje, 15, 15, 15, 15, 15 och sist då 9, 9, 9, 9. Och han tyckte det var skitkul. Jag bara, okej. Det var typ, jag trodde att han skulle... Han var så trött. Han var inte så bra. Och det här är ju nyttigt. Det här är nyttigt för alla människor. Men att pejsa sig. Att disponera sina krafter. Mm. Att hitta ett tempo som man kan hålla under hela arbetstiden. Jag är ju sämst på att pejsa mig. Det är ju därför jag alltid blir när jag springer lopp. Eller ska springa så här... Ja, men springa 5 kilometer. Och jag går ut så jädra hårt. Jag kan ju aldrig hålla det hela vägen. Så jag blir alltid långsammare på slutet. Men, så då körde han det. Och så läste jag på ännu mer. Klockan 8:30 förra torsdagen. Nu släpps det här avsnittet på en fredag. Så att, men förra torsdagen, 8:30 satte jag på CrossFits officiella YouTube-kanal. För att titta på The Announcement- för 24.2, alltså gren nummer 2. Det var typ 90 minuter. Alltså det är så töntigt. Det är så töntigt. Det är så amerikanskt. De livesänder från Utah, ett så här garagegym, en av världens bästa crossfittares garagegym, vilket var helt sjukt stort. Och det är så amerikanskt och det är så klischéartat och jag typ sitter och skäms lite grann och det är så seriöst. Det här är deadly serious things. Och Hans satt bredvid mig i soffan och kollade på gamla squashmatcher från typ VM. Så det satt han och kollade på samtidigt. Så frågade han mig, För det var ju väldigt mycket män då. Både på hans dataskärm från squashen och sen alla de här crossfit-männen på stora tv. Han bara, Lovisa, vilka kroppar av de här männen tycker du är typ snyggast? Jag bara tittar på de här pyttesmala sugrörs-squash-spelarna. Och så de här beastsen, alltså de här crossfit, de är inte långa de här crossfit-snubbarna. Sjukt breda. Och då så sa jag så här, men alltså, jag måste säga att crossfit-killarna, det är lite mer min grej. Då pratade vi lite grann, så här, ja men man blir bra på det man tränar på. Men vi sa att vi tror att de här crossfit-snubbarna är lite mer allround.
Mm, exakt. Men,
då kom då till slut det här announcementen för vad gren nummer 2 ska vara. Och det här är liksom, det här är det stora happeninget för året hos de här människorna. Och då var gren nummer 2. Då ska man köra 300 meter roddmaskin. Man får välja motstånd själv, man väljer tempo själv, allting. Och sen så skulle man köra 10 stycken marklyft. Och då är det ju olika vikter beroende på om man är kvinna, om man är man, om man är tonåring eller senior. Hur vältränad man är, hur mycket man har kört och så vidare. Och sen så skulle man köra 50 stycken double unders, vilket ju är alla kvinnor som har fått barn säger okej, double unders eller överlag hopprep. Det är inte så himla lätt.
Vad är det, hoppa, double hoppa, unders? Hoppa, hoppa. Jag vet inte vad det är.
Du ska hoppa hopprep, men för varje hopp som du gör med fötterna så ska hopprepet gå 2 varv.
Jaha, okej. Okay. Då ska man vara riktigt snabb, ja.
Om man ska hoppa ganska högt så att man hinner veva 2 gånger. Alltså jag säger till folk, jag kan göra en double under på raken. Alltså det betyder att jag kan göra ett hopp och så veva jag bandet 2 gånger. Och om man då inte kan double unders, då kan man ju såklart, om man inte ska vara med i VM och så vidare, köra 50 stycken vanliga hopprepshopp. Så då vevar man, då hoppar man precis som vanligt. Och antingen kan man ju köra den här som jag brukar köra, mellanhopp. Och hopp, liten studs, hopp, liten studs. Hopp, att man liksom har lite mer svikt i knäna. Mm. Eller att man hoppar på varje och liksom shushar den. Jag tycker också att det kan vara lite roligare att köra den här thai-boxningshopprepsvarianten som är lite mer att man joggar på stället. Så att man hoppar med en fot, varannan fot hela tiden.
Mm, just det.
Den tycker jag för mig är liksom mest skonsam. Och sen så ska man då köra 50 stycken sådana. Och sen börjar man om med roddmaskinen och så ska man köra så många varv man hinner på 20 minuter.
Oj, ja.
Och så skulle de här två världens bästa crossfittare skulle göra det här tillsammans. Allting livesändes och folk jublade. Och någon krånglade in hopprepet så att det snurrade sig. Någon missade på ett hopp. Ja, det var ganska spännande. Men så gjorde jag gjorde besiktningen, hela den här uppvärmningen. För då hittade jag ett förslag på hur man kan lägga upp uppvärmning och förprepp. Och så körde Sixten på riktigt hela den här tävlingen, hela den här grenen. Och han kör då vanliga hopprep. Vi gick in och tittade sen på hemsidan, för då kan man kolla vad folk har fått för hur många varv de har kunnat köra. Och då tror jag han var, nu är det såklart jättemånga som gör precis som vi, att man provar fast man inte rapporterar in. Men då var han typ 7:a i Europa i sin åldersklass.
Oj, det var väl jättebra.
Ja, och då tyckte jag han att det här är extra roligt. Så det jag har gjort nu är att jag har anmält mig till en CrossFit introkurs med 4 tillfällen för att lära mig och då Sixten, min training partner, grunderna i CrossFit. Så du, det här är du Jessica som pratar om att, alltså CrossFit är inte tokigt i alla fall. Det ser väldigt roligt ut.
Nej.
Så du ska lära mig CrossFit.
Nu har jag gett dig en ny obsession här.
Ja men det, nu, det här känns, det känns lite kul. Det känns som någonting nytt. Jag älskar ju att gå kurs. Alltså att gå kurs är roligt. Och jag har ju en dröm. Det här har jag pratat om i Träningspodden i så många år. Jag har ju en dröm om att kunna stå på händer.
Mm, ja. Den har och du haft det... länge.
Ja, den har jag haft länge och jag kommer ju ingen vart och jag tränar inte tillräckligt noga och jag har för katt rörlighet över huvudet. Men å andra sidan, nu kan jag förtäcka lite grann, jag kan glida lite under radarn om jag skickar fram min liksom tonåring, min träningskompis och säger så här, han vill lära sig CrossFit, han vill lära sig grunderna. Och så kan jag liksom från sidan, istället för att vara huvudpersonen. Du vet, jag går ju så himla ofta in i så här prestationsmode. Och tror och tänker ju att jag ska vara lika bra på CrossFit som de här som har tränat i 10 år.
Ja, det är klart du
de
tror.
De tjejerna. Ja, det är, och då är det ju inte så roligt. Men om man officiellt är nybörjare, man verkligen har någon som tänker, inte har några förutfattade meningar om mig, Då tror jag att om jag inte säger så mycket om vad jag brukar träna och hur jag tränar, utan jag bara står där rakt upp och ner och tar mig för den jag är, då kanske det kommer gynna mig jämfört med att håsa upp mig själv. Ah, jag är jätteduktig på att springa, jag är jättebra på att lyfta tungt och jag är grym på... Och så då tror den här coachen att aha, då kan vi lägga Lovisa på en väldigt hög nivå. Och så kommer det bita mig i svansen. Men nu ska jag så här bara hålla mig i bakgrunden. Inte säga någonting om mina styrkor och mina svagheter. Utan låta honom ta konceptet från 0 till steg 1 till steg 2. Och så får vi se vad jag landar under den här våren. Så det...
Gud vad spännande ändå.
Va? Oh, oh, vi får väl se. Alltså, det jag drömmer om för min träningskompis då, för Sixten, det är att han ska själv kunna gå ner till till CrossFit-boxen och vara med på klasser som vem som helst och känna att man har koll på läget fastän man är 14-15 år. Och det drömmer jag om. Men för att det ska liksom funka, att sätta en tonåring i liksom ett vuxet sammanhang. För att det fanns inga tonårsgrupper över 13 år.
Mm-hmm. Okay.
Så då är, liksom, då är det med att man ska in i den vuxna verksamheten. Då behöver jag som förälder liksom vara med och introducera och skapa, alltså, där trygga miljöer på samma sätt som det finns inom föreningsidrotten. Att där tar man ju för givet att man kan skicka en 14-15-åring och så kommer den bli omhändertagen av ledaren, av tränaren och liksom verksamheten.
Ja.
Men så funkar det ju inte i den kommersiella träningsbranschen. Där måste ju var och en ta ansvar för sig själv. Är du med på hur jag menar?
Absolut, ja.
Och det är det som jag är lite... Jag vill ju att ungdomar ska styrketräna. Men jag är inte alls bekväm med att skicka iväg mina egna tonåringar till ett kommersiellt gym själva. Och absolut inte i flock.
Nej.
Alltså de här tonårsgängen som jag ser driver runt på gymmen. Som rycker och drar i maskiner. Som maxar i bänkpress utan att veta ens vad det är för viktplattor de lägger på. Alltså jag blir ju alltid så orolig för deras kroppar och för att de ska illa sig, de ska klämma fingrar, de ska fastna under stången, de ska dra sönder någonting i axeln. Ja, så jag är så himla inne på det här med utbildningen, att lära sig gå på gym. Det är klart, det är ju vuxna som också behöver lära sig det. Alltså hur går det till när man kommer till gymmet? Vad ingår i att vara på gymmet? Så därmed så lär jag mig också CrossFit den här våren. Och vi har ju inte haft något så här, vad ska hända 2024 med oss, våra mål, våra träningsfokus.
Nej.
Men det föll ner från stjärnorna via ett CrossFit garage gym i Utah. Så hamnade det i mitt knä en CrossFit introkurs.
Det här är så sjukt. Det här kom verkligen från ingenstans.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Men alltså, det här är dina planeter, Jessica.
Ja, vet du vad? Ja! Jag säger ju det. Och ja, så nu kanske det är för sent här, för jag vet inte hur länge sånt här håller i sig. Men nu har vi ju nymåne som är väldigt gynnsam att önska sig saker. Så att det, passa på. Tala om för universum vad ni vill ha. Skriv gärna ner det på en lapp också. Så kanske det slår in. Who knows?
Ja. Så, och jag har ju kört en hel del tyngdlyftningskurser. Och jag har tränat en hel del tyngdlyftning i viss utsträckning, men vill ju gärna gå mer på kraft än på explosivitet och smidighet. Och jag har ju tränat på crossfitboxar, jag har ju massa kompisar som har egna crossfitboxar som de driver, men jag har ju liksom kommit in från sidan på ett sätt som gör att jag inte har tyckt att det har varit så roligt.
Mm.
Så Och på samma sätt som för 3 år sedan när jag upplevde mig själv som, även om jag såklart hade åkt jättemycket längd, men att vara nybörjare, embracea sin nybörjarhet, och det är ju roligt. Man får snabba framsteg, snabb utveckling, man lär sig fort. Man blir ju lite high on life. Man hamnar ju i en flow. Och sen vet man att det kommer komma en platå och det kommer bli tråkigt och det kommer också bli vardag. Men just det här att få göra någonting nytt, det känns roligt och stimulerande. Det känns svårt, och svårt är ofta väldigt roligt för mig.
Ja, och vet du vad? Det här tror jag är så nyttigt för dig och din nya personlighet nu. När vi har gjort en psykoanalys på dig. Att nu hänger du med här. Att nu behöver inte du prestera. Nu behöver inte du bli bäst, som du säger. Nu ska inte du liksom komma upp direkt på samma nivå som de som har kört CrossFit i flera år. Utan nu får du vara medhängaren. För du är ju kanske, du har ju en förmåga att sätta förväntningar på dig själv, som du säger. För du är ju kanske den enda personen jag känner som i nya sammanhang gärna talar om att det här är jag bra på. Det här kan jag. Jag tar jättetunga vikter. Jag kan springa jättefort. Och andra är ju jag då. Precis tvärtom. Alltså jag underdriver ju alla mina kunskaper och förmågor när jag kommer in i ett nytt sammanhang. För att jag vill absolut inte ha några förväntningar på mig. Och då hamnar man ju ibland fel när det ska delas in grupper och sånt. Och plötsligt så är man i en grupp där man är 3 gånger mer kapabel än de andra grupperna och sådär. Och det blir tråkigt av den anledningen. Men jag tycker att det är härligt med dig, men du sätter ju också en press på dig. Alltså, det blir ju höga förväntningar.
Vi pratade ju om det här konceptet om man kommer in i ett rum med främlingar. Och huruvida man placerar sig högst upp. Jag är bäst av alla. Och så pratar man med en person och så inser man att okej, jag ligger nog lite under den här personen. Och så pratar man med nästa person och så sänker man sig lite till. Och sen när man har pratat med alla i rummet, då hamnar man ungefär i mitten. Jämfört med då kanske du som börjar längst ner.
Ja.
Och så pratar du med en person, men jag har nog lite mer erfarenhet än den. Och så nästa person, men jag har nog gjort lite mer av den där aktiviteten. Och så klättrar du upp och så hamnar du och jag på samma nivå i slutändan, fast jag har kommit ovanifrån och du har kommit underifrån.
Ja, precis. Och jag tror att båda våra sätt att komma in i det där rummet med nya människor kan vara irriterande för andra. Alltså, dels när man säger att man är så himla bra, det kan ju också liksom vara, jaha, vilket jävla självförtroende det var här då liksom. Det kan man ju störa sig på eventuellt. Men man kan ju också störa sig på en person som säger att den är skitdålig på allting och sen är jättebra och vinner och liksom är bäst. Det är ju också ett irriterande personlighetsdrag någonstans.
Jag tror i den här min nya personlighet då, det kommer ifrån att jag var så sjukt nervös när jag skulle börja plugga i höstas. Och att jag inte visste någonting om förutsättningarna. Jag visste inte vilka deltagarna i gruppen skulle vara. Alltså jag visste ju inte ens vad ska jag klä på mig. Alltså jeans och tisha. Då kan jag både gå liksom ner till 25-åringarnas nivå. Och skulle det behövas så kan jag matcha oss födda på tidigt 80-tal.
Ja.
och fick också verkligen så känna. Efter att i väldigt många år bara ha gjort sånt som jag är bra på. Jag har ju aktivt undvikit saker som jag är dålig på. Och det är ju den vuxnas privilegium.
Ja.
Alltså, som barn så man måste ju hela tiden göra saker man är skitdålig på. Om man ska göra muntligt prov på franska. Om man ska göra nationella matteprovet. Alltså, herregud. Alltså, det är så många grejer som man är skitdålig på. Men man är ändå tvungen att göra det. Och som barn och ungdom då... Då gör man det bara, för man vet att man inte har något val. Man vill inte ha sämsta betyget för att man inte har gjort det överhuvudtaget. Och alla vuxna säger ju hela tiden till en. Men det viktigaste är att man gör, att man deltar och så vidare. Och så blir man vuxen och så försätter man sig, jag, i ett livsstil där man i största möjliga utsträckning bara gör sånt som man är bra på. Men det är i långa loppet ganska understimulerande. Så att alla de här rädslorna och demonerna och den här, du vet, jag låg vaken på nätterna och hade hjärtklappning för att det var så svårt. Det gjorde också att jag kände, okej, svårt är roligt. För att på första gången på väldigt länge så upplevde jag att, jävlar Lovisa, kavla upp ärmarna. Du ge inte upp nu. Och förra veckan då, när jag var så sjukt nervös inför att föreläsa på 90 minuter, engelska för de här två indiska kontoren.
Just
för
det!
Business Sweden. Ja, alltså.
Hur gick det?
Jag hade ju burit det här inom mig i typ 12 dagar. Alltså i 12 dygn så har jag burit den här föreläsningen, att den snart ska komma, och all förberedelse. Och jag kände att det här är ingenting, Lisa, du bara kan riva av. Det går inte att gå in och vara skön, härlig, positiv, energisk, inspirerande. Det räcker inte i det här sammanhanget. Du måste skärpa till dig. Så jag skulle nog säga att i paritet med när jag förberedde mig för motivationsdagen, för det var ju svårt för att det var ett så stort sammanhang. Det var ju flera tusen i publiken och det var väldigt korta slottar som jag hade för mina föreläsningar jämfört med att få brodera ut mig på 60-70 minuters föreläsningar, så hade jag liksom 35 minuter. Men det jag gjorde, alltså jag blev strateg. Så jag skrev, jag har ju aldrig manus när jag föreläser. Jag har alla mina föreläsningar i huvudet. Och oavsett vad det är för inriktning på föreläsningen, jag har ju liksom mina slides och jag vet ju vad jag ska säga och vad jag ska komma fram till i mina resonemang, men jag har inget manus.
Det här är många års träning från Träningspodden.
Åh oh, gud ja. Men det som är nyckeln att föreläsa utan att ha manus, det är att man kan föra sina resonemang.
Mm.
Att man kan föra sina resonemang och komma till slutsatser. Och det här vet ju du som har gjort mycket live-intervjuer. Det går ju inte att bara ställa frågor och vänta på att få ett svar och sen ställa nästa fråga. Om det ska bli en bra intervju, vilket ofta då en bra intervju uppfattas som ett samtal. Och ett samtal, man måste komma fram till någonting. Det är skitsvårt. Men ju mer man jobbar med det, desto bättre blir de allra flesta. Men gör man bort sig i början, då vill man inte göra det igen. Och sen så blir man inte bättre. Där känner säkert du igen från när det har gått åt helvete i intervjuer.
Ja, ja. Absolut. Så är det ju. Och det där är ju en träningssak, precis som du säger. Alltså man måste ju lära sig. Det absolut viktigaste i en intervju, det är att lyssna på vad den man intervjuar säger. Och inte ha det där fasta manuset som man inte kan gå ifrån. Att jag ska ställa nästa fråga, det är den här frågan. Och då hör man inte. Om den säger så här, ja men jag hittade ju guld ute i trädgården i förrgår. Jaha, fast nu skulle ju jag fråga om... den här grejen som du gjorde sen i din karriär, vad hände då? Förstår du? Utan då måste man ju, fan, hittar du guld i din trädgård? Berätta mer! Var beredd att haka på. Så nyckeln är ju alltid, när du säger att du har inget manus, du är ju otroligt väl förberedd. Du är ju inläst på det du ska göra. Du har förberett dig noggrant. Du har koll på dina grejer. Och det är ju en förutsättning för att man ska kunna köra utan manus och ta in det som händer och föra ett resonemang utifrån var diskussionen landar någonstans och sådär. Men det handlar ju om att vara väl förberedd. Det handlar ju inte om att jag kör utan manus och så går man bara dit och kör och tror att det ska gå bra. Det går ju sällan bra.
Nej, men det jag gjorde då skrev jag hela mitt manus på svenska. Det blev ungefär 10 A4 på datorn. Och sen satt jag stycke för stycke och körde Google Translate, vilket till ungefär 60% funkade bra. 40% så Google Translate, nej du, you're lost. Så då fick jag läsa igenom allting och skriva om när det inte flöt i de här Google Translate-översättningarna. Och sen så gjorde jag så att varje slide, varje tema på min föreläsning blev en egen A4. Och sen när det var dags för föreläsningen, då kopplade jag upp min telefon på Teams och så körde jag min själva presentationen, själva slidesen körde jag från telefonen. Och för då kapar inte presentationen, skärmen. Mm-hmm, för att annars när man delar från Keynote som jag jobbar i Mac, då ser inte jag någonting som händer på skärmen. Jag kan inte se dem som lyssnar på föreläsningen. Och det är ju också så här att göra digitala föreläsningar. Och sen la jag halva skärmen på datorn. Det blev Teams-mötet så att jag kunde se hela det här stora gänget. Och sen andra halvan av skärmen hade jag mitt manus och kunde därmed hålla ordning på mina två stora rädslor. Den ena, och att hålla koll på sina rädslor, det handlar ju om att man då är medveten om sina rädslor, ja, sina svagheter och det man är dålig på, istället för att bara fokusera på det man är bra på. Nummer ett, tappa tråden. För det är ju det, är det som är läskigt när man ska föreläsa, tycker jag. Inte på svenska, men på engelska. Ja. Och nummer två, mitt upplevda, för det här är subjektivt, ytterst begränsade ordförråd på engelska. Så jag, när jag var rädd, alltså jag behövde inte vara rädd för att tappa tråden, för att jag visste ju, det fanns ju där om jag skulle tappa tråden. Och nummer två, jag behövde inte leta efter orden, utan jag hade ju mina nyckelord på engelska. Och det gick skitbra. Jag var så nöjd och glad efteråt. Min beställare, Cecilia, hon var jättenöjd och glad. Och efteråt, jag bara, åh gud, jag hade huvudvärk i typ 7 timmar. Vilket, det är så roligt, för det har jag precis föreläst om. Hur så här, stresshormoner kan påverka spänningshuvudvärk och liknande. Men det var så skönt efteråt. Och så kände jag bara, gud, det här vill jag göra igen.
Ja, men det är ju den kicken man får när såna där grejer går bra. Då vill man ju göra det igen. Alltså direkt, ja, helst. Så, och även när det handlar om en sån grej som att föda barn. När jag hade min bästa förlossning, då var jag bara direkt efter, det här vill jag göra igen! Nu! Gör mig gravid!
Nej, så häftigt. Så det här, allt det här hänger ihop. Det här med att gå en CrossFit-introkurs. Att göra saker som är svårt. Och att faktiskt prova. Och att ha ångest, att vara nervös, att tycka att det är svårt. Alla andra är mycket bättre än jag. De är mycket snabbare på att läsa forskningsstudier. Får känna sig, fast Lovisa, du kan läsa på ditt sätt. Ja, men Lovisa, du kan skriva dina sammanfattningar av forskning på ditt sätt. Du behöver inte härma eller göra likadant som någon annan. Det kommer alltid finnas någon som är bättre. Så därför ska jag in i CrossFitbox.
Ja, men det här tycker jag är kul. Det här ska jag följa med spänning när jag själv då inte har riktigt tid att ägna mig åt CrossFit just nu. Men det ska bli kul att se ditt nya obsession. Men en fråga bara. Och det är, och du behöver inte svara om du vill, det handla om ditt barn. Men hur hinner Sixen med allting? För det känns som han hakar på liksom allt som du vill träna, så hakar han på. Hur hinner han träna så mycket?
Han bestämde sig för, trots mina motsättningar, jag var inte glad över det här, men han bestämde sig för att sluta med sin kampsport.
Aha, okej.
Okay. Och jag hade fått, jag hade pratat med en PT-kund till mig som har lite äldre tonårsbarn, och hon berättade att de hade haft en regel att man får sluta med sin aktivitet, men man får inte sluta mitt i en termin. Har du också det som regel?
Ja, det har jag. Man måste hålla ut terminen ut, liksom. Det tycker jag är rimligt. Men sen om man är säker på att man vill sluta. Och det har att göra med att intresset går upp och ner för barn. Ibland kan de komma hem och säga, jag vill sluta med det där, det är tråkigt. Och så nästa vecka så är det jättekul. Men det har också att göra med att lära sig någonting om att om man har ett åtagande så gör man färdigt. Det är det, man bara inte börjar på massa saker och slutar sen liksom, när man känner för det. Utan har man signat upp för att nu ska jag vara med här på den här aktiviteten den här terminen, ja, men då är man kvar hela terminen. Det är viktigt för mig.
Så borde man ju även resonera som vuxen då.
Verkligen.
För sig själv.
Ja, men verkligen. Jag håller med. Och det, alltså man kan inte bara ge upp när det känns lite tråkigt eller det känns lite jobbigt och bara skiter man i det och så gör man någonting annat. Utan har man signat upp på någonting, då kör man på den perioden som man har bestämt.
Ja, och det var så det blev, att när höstterminen startade i höstas, då ville han inte gå tillbaka.
Nej.
Och jag tror att det framförallt beror på att han inte själv kände sig committad. han upplevde att han var inte så engagerad i träningsformen att det kändes så pass meningsfullt som han vill att det ska göra när han tränar.
Nej, okej.
Det var ändå ett klokt resonemang.
Ja, det kan ju vara så att jag har hjälpt honom komma fram till den slutsatsen. Samtalsteknik. Jag tycker ju att kampsport är en väldigt bra träningsform för att det är mycket rörlighet, mycket gymnastik. Det är lite grann det här kampsituationen en mot en, att man liksom är tvungen att fokusera och skärpa sig. Det blir ju väldigt konkret. Den delen av kanske boxningen som man bara står och slår på säck, det är ju inte på samma sätt, men om man tänker så, han höll på med brasiliansk jiu-jitsu. Men att det är så himla allround, det var det jag gick igång på. Men då ville han inte göra det. Och jag skulle inte aldrig tvinga något av mina barn eller min partner att hålla på med en träningsform. Och så bestämde vi, då kom vi fram till och sa vi så här, fast det kommer kräva ganska mycket disciplin och karaktär av dig själv, för att då försvinner ju den här organiserade träningen vintertid och höst och tidig vår, där det räcker med att boka in sig i en app och dyka upp så får man bra träning. Då behöver man ju sätta ihop en egen träningsvecka.
Men han kör ju massa skidor.
Ja, och det är ju vårat eget engagemang. Alltså det är ju vi själva som planerar in, tar fram utrustningen, ser till att den är vallad, åker till konstnärsspåret. Och så det kräver ju mycket mer föräldraengagemang jämfört med att cykla till kampsportsklubben, byta om till sin gi och sen ställa sig redo och buga på mattan. Så det här ställer ju större krav på mig och min partner att se till att träningen som inte då är organiserad. Men sen fick vi med honom några gånger till skidklubb och träna där. Och jag frågade så här, men hur många gånger kan man egentligen vara med utan att vara medlem? Ja, och det var ett lite glidande svar. Och det är ju sympatiskt att man får komma och prova på väldigt många gånger. Men det är ju en kort säsong. Och att vara med i en skidklubb för att åka 8 pass på vintern, 8 måndagar för att träna teknik, det är kanske inte riktigt värt liksom föreningsengagemanget där. Men nu är vi i ett läge, apropå hur mycket tid man har, att Sixten vill träna 6 dagar i veckan. Han vill ha en vilodag och han vill träna jätteallround. Han vill ha resultat av sin träning. Och då handlar det om att avsätta tid. Han tränar ju aldrig på morgonen innan skolan. Han fyller ju 15 i år, men han har ju också hört mig prata om hur jag började morgonjogga i högstadiet och köra liksom bålstyrka på vardagsrumsgolvet innan man går till skolan. Men där är vi inte än. Men jag tror han tycker inte det är kul att hänga med kompisar ute på stan efter skolan, utan han gillar att gå hem, chilla, sitta vid datorn, plugga, träna, äta middag, kolla på någon serie och sen vill han gå och lägga sig. Det är liksom hans vardag efter skolan. Och det där kan jag fundera över, det här med liksom att få ihop det sociala. Alltså att om man skulle vilja hänga med kompisar efter skolan, plus man skulle vilja plugga, plus man skulle vilja ha en aktivitet flera gånger i veckan, det är ganska svårt. Det är ganska mycket tid som går åt. Så jag tror att en vinning är om man lyckas ha kompisarna även på träning. Och där har ju vi, där har ju liksom i hans fall, när han hänger med sina kompisar, då tränar de samtidigt. Så det har väl blivit, men annars så tror jag inte att det skulle gå om man hela tiden upplevde att man missade häng med kompisarna för att man var tvungen att plugga för att sen gå och träna. Och sen har vi skapat det här lilla universumet på Södermalm, vilket har liksom varit en jätteviktig del. Det här pratade vi om i några av de första avsnitten av Träningspodden med så här life design. Att skapa en vardag med så lite friktion som möjligt. Där det ska liksom vara enkelt. Det ska vara enkelt med skola. Det kanske finns en bättre skola i en annan stadsdel. Men man väljer att gå på skolan som är närmast för att det är enklast. Att ha träningsmöjligheter nära. Att kunna åka kommunalt. Det ska vara smidigt i vardagen. Men det kommer ju med massa andra nackdelar. Till exempel att man bor långt från skidspåret. Att det är inte jättemycket gröna miljöer runt omkring där vi bor. Det är mycket lägenhetshus. Och jag kanske hade mått bättre av att ha lite mera grönt natur runt omkring mig. Så. Ja, jag hade du och ditt Brommaliv. Alltså det är någonting annat. Men vi har liksom vägt för- och nackdelar. Och det här passar oss och vår familj väldigt bra i den fasen som vi är nu. Och vår lilla kille, hans fotbollslag är precis flyttat nu under hösten. Alltså förra hösten. Hela sin verksamhet i Södermalm också. Så de tränar i Tanto och de tränar på Långholmen. Och det gör ju att det blir en lägre tröskel. Men annars skulle det vara svårt för våra killar att träna så mycket. Eftersom vi vuxna också vill träna mycket. Men det är liksom, det är ett långt svar på en kort fråga. Men det är inte en slump. Det är jättemycket medvetenhet. Det handlar om att få de bästa förutsättningarna för att vardagen ska flyta. Så. Men jag lägger fruktansvärt mycket tid på Sixtens träning. Och det upplever jag väldigt hög känsla av meningsfullhet. Precis som att han upplever att själva träningen är meningsfull.
Men det, jag tror att det där kommer du att känna längre fram när han blev vuxen, att det var värt det, tror jag. För det där är ju också kvalitetstid. Alltså den tiden som ni tillbringar tillsammans när ni tränar och är aktiva och sådär, det är ju... Det är ju tid man ska värdera ganska högt, för att nu är det inte så långt kvar tills tiden kommer när dina barn inte vill vara med dig. Det, tyvärr går de ju igenom en sån period när de ska frigöra sig från föräldrarna. Det är jävligt jobbigt. Sen kommer ju många barn, om man har en bra relation med barnen, kommer ju många barn tillbaka som vuxna. Alltså det är ju det finaste man kan ha, att man umgås med sina vuxna barn och att de tycker att det är kul att umgås med sina föräldrar. Det är ju, alltså, det är ju drömmen, så hoppas jag verkligen att det blir. Men det är ju en period där i sena tonåren, börjar liksom någonstans i mitten av tonåren till sena tonåren, när de vill göra sig fria från föräldrarna, och då är man liksom det absolut sista man kan tänka sig att hänga med. Inte alla barn, disclaimer, men väldigt, väldigt många barn, för att det är ju så vi är designade som människor, att vi ska göra oss fria från föräldrarna. Och det är lite jobbigt faktiskt, det är lite jobbigt, men... Man får kämpa på, så njut av det du har. Men däremot, jag har ju den lille mannen som fortfarande har lång tid kvar när han älskar att kramas med mamma. Det är det bästa han vet. Det är ju jättehärligt. Han är bara 6,5. Men vi var i Halmstad i helgen för att Hammarby, handbollherrarna då, spelade Final Four i Svenska Cupen i handboll. Och det är ett nytt då koncept att de fyra bästa lagen, det här gör man i Tyskland och det är väldigt populärt, det är ett superstort evenemang. Att det är de fyra bästa lagen spelar på 2 dagar då, 2 semifinaler och en final och en match om tredje pris då. För att det ska bli lite mer av ett event och folk ska komma dit och det ska bli ja, men lite folkfest sådär. Nu är ju inte Halmstad något stort handbollsfäste, så jag skulle inte kunna säga att det var folkfest, det var inte. Men Hammarbyarna är ju väldigt bra att åka med och heja, så att vi var ju några 100 Hammarbyare som var där för att heja på laget. Så att vi hade ganska bra tryck i hallen ändå, skulle jag säga. Och då var det jag och Sam då som tog tåget ner på lördag morgon till Halmstad. Jag mötte upp med Patriks föräldrar också, som också skulle dit i Göteborg. Så åkte vi en bil med dem från Göteborg. Och så kollade vi semifinalen som Hammarby vann. Det var ju härligt, för det hade varit tråkigt att vara kvar i Halmstad och titta på en tredjeprismatch. Det hade jag känt var lite ovärt sådär. Men Sam och jag bodde på hotell. Han var överlycklig för vi blev uppgraderade, så vi hade ett badkar inne i vårt rum. Så han, han kunde göra sin dröm. Han kunde sitta i badkaret och titta på Melodifestivalen.
Sjuklivsnjutare!
Alltså det där kommer han att minnas så länge han lever. Jag är helt säker på att det där är en sån där grej som han kommer att ta med sig. Du vet, det ögonblicket. Mamma kommer ihåg när jag satt i badkaret och tittade på Melodifestivalen. Han var så lycklig när han kom in på rummet. Du vet, han är precis som jag. Han älskar så här fina hotelldetaljer, lyx och
han älskar det verkligen. Så han kommer in, han bara går runt och tittar på allt. Oh my god, what the heck? Det är hans nya grej att säga. What the heck? Mamma, det här är så lyxigt. Det här är så lyxigt. Alltså det var ett fint rum, men det var ju liksom inte... Det var inte lyxigt lyxigt, men det var ett fint rum. Och badkaret i sovrummet, det tyckte ju han var, oh my god, det var liksom top of the line. Så han hade ju livets liv. Men sen var det i alla fall final då på söndagen. Och Hammarby fick kämpa. Ystad är väldigt bra just nu. Ystad var lite bättre i hela matchen, men det var jämnt ändå. De förlorade bara med ett mål, och det var ju surt, för att förra året förlorade de också cupfinalen, fast då på straffar eller på shootout som de gör i Svenska cupen. Och det är ju, vad fan, snacka om att snubbla på mållinjen. Och det gjorde de ju lite grann i år också då, men i år kändes det lite som att, ja, oddsen var ju emot. Man trodde att Ystad skulle vinna, och i matchen så kändes det som att Ystad var lite bättre. Så att det var inte så farligt. Men Sam är inte så intresserad normalt sett. Han brukar ju sitta och kolla på sin iPad. Du vet, han kan fastna i skärmen och bara sitta och spela Minecraft och Roblox eller vad det är han spelar. Men nu tog batteriet slut i början av första halvlek. Ja. Och jag tänkte, det här kan bli katastrof. Men det blev det inte, för att då blev han jätteengagerad i matchen istället. Så det var bra. Och han är verkligen ett äkta litet fan. Alltså, han sjunger med i ramsorna, han kan dem. Han står upp på stolen och håller upp sin halsduk över huvudet. Och liksom, han ville gärna stå med mig så att vi skulle stå och hålla om varandra och ha våra halsdukar och stå och sjunga ramsor och så. Det tyckte han var kanon. Det var jättemysigt.
Lilla huliganen.
Ja, lilla huliganen. Och sen så fattade inte jag att han inte förstod att det var väldigt kort tid kvar. För att säga att det var en minut kvar och Hammarby låg under med två mål och Ystad har bollen. Och man bara känner så här, det här kommer inte att gå tyvärr. Det visste ju alla i hallen. Men då så ställer sig Sam upp med halsduken och bara, Hammarby! Och han bara, nu är vi snart i kapp. Jag bara, fast vi kommer nog tyvärr inte att hinna. Det är fortfarande två mål. Men han, du vet, är så glad. Och sen går slutsignalen. Och han fattar ingenting. Och jag bara, nej, det är slut. Vi förlorade. Och då bryter Sam ihop. Han bryter ihop. Börjar storgråta och liksom gömmer ansiktet i händerna och är helt förtvivlad. Och sen liksom blir han arg, för han kan inte hantera det, så han blir arg på mig och säger att det är mitt fel att de förlorade. För att jag hade sagt innan att jag trodde att de skulle förlora, så det var mitt fel. Och han var så förbannad. Och Patrik kommer och vinkar liksom från plan där det ska vara prisutdelning. Och bara, kom Sam, du kan komma ner här och vara med oss. Nej, han vägrar, han ska inte prata med pappa. Oh, han bryter ihop. Han var helt knäckt. Helt knäckt var han. Och Patrik bara, men vill du ha medaljen? Så han bara, nej, jag ska gå. Han skulle gå ut och han... Nej, det gick inte att trösta honom. Så jag tog med medaljen till honom då. Så han hängde den motvilligt runt halsen. Och så gick han till slut med att prata med pappa en liten stund innan vi skulle åka till tåget. Okej då. För jag visste att han skulle ångra sig. Så du vet, Patrik får stå där på planen och trösta honom. Och han är ju inte helt nöjd själv efter att ha tagit silver då i Svenska cupen. Utan ganska besviken. Men det är ingenting mot Sams besvikelse. Och då tänkte jag så här. Alltså, någonting inom mig blev... Jag blev glad. Det här låter ju helt sjukt att jag blir glad.
Jag misstänkte det här.
När mitt barn gråter och bryter ihop. Men jag kände bara att det där kan ta dig långt ändå. Om du vill satsa på någon idrott så är det där som kan ta dig någonstans. För precis så där mycket måste man hata och förlora. Så där ont måste det kännas när man förlorar. För att man på riktigt ska uppskatta och vinna och verkligen vilja vinna, ha drivkraften att vilja vinna. Så jag bara kände så här, that's the spirit, Sam. Så där ja, nu har vi hittat någonting. Så det kan låta sjukt. Min unge bröt ihop och jag blev glad. Men så var det.
Fast vet du, jag hade ett resonemang med en person om den här från typ 1 till 3 år när en unge är ett jävla, alltså man blir så förbannad. Och det är så mycket destruktiva saker som den här ungen kan hålla på med. Du vet, ragea för att man inte får öppna frysen. Banka huvudet i golvet. Vägra ta på sig overallen. Det är så mycket energi som går i en negativ riktning.
Ja.
Och sen så, om man bara orkar hålla fast vid tanken att när det här barnet blir äldre, så kanske den här energin vrider sig om i en annan riktning. Och då är då den här energin kan ta den här människan hur långt som helst.
Ja, men precis. För det där genomgår en av mina bästa vänner just nu med sin dotter. Och då säger jag bara, det där är bra. För hon bara, hon är så bossig. Hon ska bestämma över alla. Och hon har så mycket vilja och är så envis. Och det blir liksom bråk om allting. Och hon bara, kör med oss där hemma. Och jag bara, men var glad för det här. För det här kommer hon ha nytta av i livet. Det där är en slags energi som man inte kan köpa på något sätt. Du kan inte skaffa dig det där. Alltså antingen har du eller så har du inte.
Ja, och som förälder så vill man gärna sätta sig på ungen. Man vill trycka ner den, man vill sätta den på plats.
Ja, man ska ju uppfostra, det är ju vårt jobb.
Ja, men om de här människorna, de här barnen, de här små kropparna får lära sig att man faktiskt kan, man får bestämma, man får styra, man får ha kommando. Ja, men då kan man ju faktiskt bli ett material framåt i tiden där de egenskaperna, precis de här kvaliteterna som du pratar om, att träna lätt på gymmet med muskelkontakt och ta i med rätt muskler, det kommer att gynna senare i det långa loppet. Att faktiskt inte köpa att någon trycker ner den, att inte vara tyst när man blir emotsagd, att inte backa på sina egna åsikter och grundprinciper, att ha den här integriteten, det är ju en jätteviktig skyddsfaktor för att klara sig sen som vuxen, istället för att hela tiden behöva ta hänsyn till alla andras åsikter och känslor och tankar.
Ja, precis. Och jag har ju sett de här egenskaperna hos Sam på andra områden. Det vet ju alla som har lyssnat på träningspodden, att han har ju varit en riktig babyboss. Alltså. Han har varit ett missnöjt barn. Det har han verkligen varit. Och liksom haft väldigt starka åsikter om allt möjligt. Men jag har inte riktigt sett det när det har handlat om idrott. Ibland liksom har det kommit nu senaste året när han har börjat träna lite mer fotboll och handboll på riktigt, när det inte bara är lek och man ska leka lekar och kull och sådär, utan att det är mer, nu är det spel, nu är det match, vi spelar match, så har jag sett ändå så här att det är viktigt för honom. Han blir förbannad när han inte vinner, när de andra gör mål, och ingen kan jubla som han när hans eget lag gör mål. Alltså även om han är liksom så långt bort från händelserna och målet som man kan vara, så jublar han mest och springer fram och kramar den som gjorde mål och blir så glad. Så jag har sett det lite, men just det här har liksom inte kommit fram innan när det har handlat om sport, att det är så viktigt. Och jag tyckte att det gjorde mig riktigt glad. Riktigt, riktigt glad. För att, jag vet inte, jag tycker att det är så kul att vara en idrottsmamma. Och jag vill se det där brinnet i mina barn. Jag gillar det jättemycket.
Och du har ju också det där brinnet själv.
Ja,
det kan ju ingen säga emot.
Nej, men det har jag ju definitivt. Men jag har ju liksom, jag hade behövt jobba lite med mental träning. För att jag är duktig på att lägga kroppen för mig själv. Men jag har absolut det där brinnet också. Tyvärr är ju min rädsla att misslyckas lite starkare än min vilja att vinna. Och det är ju det som ofta lägger kroppen för en, tyvärr. För då, när man är rädd för att misslyckas, det är aldrig en bra känsla. Man ska hata att förlora. Man ska hata att misslyckas. Men man ska inte vara rädd för det. Så att, där har jag lite att jobba med.
Det är jag och min engelska.
Ja, men det gick ju bra, ser du. Ja. Fast det kan vara, det händer grejer här nu, känner jag.
När det här avsnittet släpps, då är det igår kväll, så släpp då 24.3. Och världen står på spänn. Vad ska det bli för gren?
Spännande, Lovisa, du också. Kommer du att vara med och sitta och vänta på avslöjandet?
Jag kommer att sitta, ja. Alltså så töntigt, förlåt. Jag skäms.
Nej, men jag älskar det.
Jag skäms åt att de inte skäms.
Jag älskar det. Jag älskar den här nya besattheten hos dig. Och jag ser fram emot att få följa CrossFit-världen lite närmare nu under den här våren. Och jag ska ju, eller just när det här avsnittet släpps, så är ju jag i skidbacken förmodligen. Vi ska ju till Krysil, höll jag på att säga. Trysil. Jag, Sam, Dylan och Patrik ska åka dit och åka skidor. Och jag har inte åkt skidor på hela året egentligen. Det har inte hunnit med. Det har inte blivit några skidor i år. Så att jag tror ju att jag kommer att ha jävligt ont i kroppen, helt enkelt.
Jag har aldrig varit i Trysil, så jag ser fram emot en rapport.
Jag kommer
en snörapport.
Pumpa ut bilder också. Det vet ni, bilder och filmer. Oj, oj, oj. Det kommer bli så härligt så. Så att vi har mycket att prata om även nästa vecka.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Fortsätt skicka in förslag på ämnen, frågor och posta gärna på Instagram när ni tränar med Träningspodden i Lurarna.
Bra tränat och bra lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram på er.
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.